Vi är ju närmare jul än vi har någonsin varit det här året. Och det är klart att det som jag kommer säga idag kopplar lite grann mot det som har med julen att göra. Kanske på ett lite annorlunda sätt, men ändå. Advent är ju en tid då vi väntar på hans ankomst. Och vi har blivit påminda säkert om det på många olika sätt. Vi sjunger om det, det har predikats om det. Och snart så är dagen för då vi minns hans födelse här. Och jag tänker så här att vi väntar ju säkerligen på julen av olika anledningar. När man var liten så väntade man för en anledning. Och när man är äldre så kanske man väntar för någon annan anledning. Och någonstans så väntar vi på någonting. Men vi kan också leva i en väntan på någonting i våra liv. Saker och ting som vi önskar, saker och ting som vi drömmer om, saker och ting som vi längtar efter, vi väntar och det har liksom inte riktigt blivit det än och vi går liksom i någon form av väntans tid. När man är gravid, och jag vet ju inte riktigt hur det är att vara det, men jag har levt nära en i alla fall som har varit det ett par gånger. Och då gick man ju och väntade också på den här födelsen. Och vad är det för barn vi skulle få ta emot? Och vi var ju sådana så vi tog ju inte reda på heller vad det skulle bli för kön ens. Utan det där väntade vi med tills den dagen det hände. Och så får man se barnet och så blir det den här väntan förbytts i något annat. Och det blir liksom en euforisk glädje. Jag vet inte vad du väntar på. Jag vet ju inte vad du längtar efter. Och du har säkert någonting som du har i ditt liv som du längtar efter eller väntar på. Och min första fråga, väldigt enkelt, är ju så här. Har den längtan eller väntan, har den någonting med Jesus att göra? Du kan ju börja fundera där. Vad är det som styr din längtan och väntan i ditt liv? Har det med Jesus att göra? Vi ska påminna oss om två par. Två män och två kvinnor. Och de levde ganska vanliga liv. Och så händer det saker som vänder upp och ner på deras liv. Det ena paret, lite äldre, hade levt ihop länge. Och de var barnlösa. Det andra paret, de var inte ens gifta och så blir tjejen med barn. Och grabben verkar inte ha med det att göra. Och det där vände ju också upp och ner rejält på deras liv. Men bägge de här paren blir ju bärare utav någonting större än de själva. Större än deras liv, större än vad de har kunnat föreställa sig. Och det får väldiga konsekvenser som vi lever med än idag. Positiva konsekvenser. Det handlar också om en väntan på bönesvar. Israels folk, varifrån vi hämtar de här berättelserna. De väntade ju på Messias och hade väntat ganska länge. Om man talar om den långa väntan, den stora tystnaden ifrån Malakis senaste profetia ända till Jesu födelse. Ungefär 400 år utav en tystnad ifrån himmelen. Och jag hoppas att inte din tystnad eller längtan eller väntan har varit så lång. Men ibland kan vi tycka att det har gått väldigt lång tid sedan vi hörde någonting ifrån himlen. Det ena paret är ju Zacharias och Elisabet. Och Zacharias, han var ju präst och levde vad Bibeln säger ett rättfärdigt liv, gift med Elisabet. Så kommer den här dagen då han ska tjänstgöra i templet. Han ska gå in och få tända rökelseoffret. Lotten har liksom fallit på honom. Det var hans tur. Och det var så många präster så det här gjorde man bara en gång i livet. Och nu var det Zacharias tur. Och jag tänker att han hade ganska stor förväntan men också respekt inför uppdraget. Och han går in i det här templet, ska utföra den här handlingen och så händer det saker. Och då läser vi från Lukas, det första kapitlet och från vers 11 och framåt. Då visade sig Herrens ängel för honom, för Sakarias, till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sa till honom, var inte rädd Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes och han ska bli din glädje och fröjd och många kommer att glädja sig över hans födelse. Och så hoppar jag till vers 18. Sakarias sa till ängeln, hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom, jag är Gabriel och som står vid Guds tron. Och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala för den dag då detta sker. Eftersom du inte trodde mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Det andra paret är ju Josef och Maria. Och vi läser från den 26 versen i samma kapitel. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade, var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Judabergsbygd och gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst, välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignade barn som du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till mig i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som Herren hade låtit säga henne skall gå i uppfyllelse. Och så brister Maria ut i lovsång efter detta. De här händelserna föregick ju, som jag sa tidigare, utav en lång väntan. Väntan på Messias, väntan på bönesvar, väntan på barn, väntan och längtan efter någonting. Och återigen, vad väntar och vad längtar du och jag efter? Ja, jag tror att det är många av oss kan säga vi väntar på den dagen då corona är slut och vi kan återgå till ett normalt liv. Det skulle ju vara fantastiskt skönt. Men andra, vi tänker så här, ja, men jag längtar att liksom det ska bli fred på jorden och det ska bli liksom harmoni. Men vissa av oss, vi har en mer personlig längtan och väntan. Saker och ting vi önskar skulle hända i våra liv. Vi kanske bara längtar efter en jul med lugn och ro. För hösten har varit så intensiv och krånglig och jobbig och så vidare. Bara några dagar där jag får pusta ut. Alltså det kan ligga på den nivån. Gud, kan jag tycka ibland, han är ganska sen med att svara. Och jag kan tycka liksom att det tar väldigt lång tid. Jag vet inte om det bara är jag, men så kan jag känna. Men någonting har jag också lärt mig, att Gud är aldrig för sen. När tiden är inne så händer det där som behöver hända. Och det som behöver hända är inte alltid det som jag önskar skulle hända. Men jag vet att det som händer är det bästa som skulle kunna hända. Zacharias, han är ju där inne i templet. Och så får han det budskapet om att han ska bli far på sin ålderdom. Och det funkar ju för honom, men frun är ju lastgammal liksom. Och det är ju ett problem. Men liksom någonstans så tänker Zacharias liksom, men hur ska jag förstå det här? Hur ska jag få visshet? Alltså han ville försöka begripa hur det här skulle kunna hända. Och Maria ställer ju också en hur-fråga. Men vi kommer till den. Men Zacharias, hans hur-fråga, det handlar mer, hur ska jag förstå? Hur ska jag begripa? Och det där menar ju Gabriel då, utsänd av Gud, att det där var ett tecken på otro. Och det blir konsekvenser. Du blir stum. Du kommer inte få tala på ett tag. Liksom. Och det kan man ju undra, liksom, vad är det för ett straff liksom, att få bli stum? Men jag tänker så här. Ibland behöver vi bli tysta inför Gud. Ibland behöver vi liksom koppla ifrån vårt förstånd och vårt sätt att försöka begripa oss på saker och ting. Ibland behöver vi bara liksom bli tysta inför Gud och veta att du Gud, du har den här bollen i din hand. Nu är jag tyst, nu är det upp till dig och jag begriper inte hur det här ska gå till. Det är ungefär så som jag tänker att Guds signal till Zacharias är. Du får vara tyst ett tag. Låt mig sköta det här. Han behövde ju ha sin röst i sin tjänst. Och han var ganska beroende av sin röst. Men Gud sa, nu är det, jag har kontrollen. Det handlar inte om dig. Så han liksom tar remoten, mutar liksom Zacharias ett tag. Och jag tänker så här att det där var nog väldigt jobbigt. Men det var behövligt för Zacharias. Han behövde få vara tyst inför Gud. Sen vet vi utav berättelsen om vi läser vidare att den dagen då det är dags att ge Johannes, som är Johannes döparen, deras son de fick, när det är dags att ge honom hans namn och han står för det ord som ängeln har sagt skulle ske, då öppnas hans mun och han kan börja prata igen. Men det första han gör när han får talförmågan tillbaka, vad är det? Jo, han börjar lovsjunga Gud. Alltså jag tänker så här att han har varit stum åtminstone 9 månader. Och jag tänker att det skulle finnas ganska mycket som man skulle vilja förmedla, säga som man inte har kunnat säga på den här tiden. Men det han känner, det är det viktigaste att använda sin röst till, det är att lovsjunga Gud. Ibland behöver vi bli tysta och bara låta Gud, är det min? Ibland behöver vi liksom bli tysta och låta Gud få sköta det. Och när Gud får möjlighet att sköta det hela, då kommer det förlösa lovsång ifrån vårt inre. Och lovsång, tänker jag så här, det är ju inte bara att vi kan hålla tonen i en sång och sjunga. Utan lovsång handlar ju om vår lydnad till Gud. Det liv vi väljer att leva inför honom. Sen har vi ju Elisabet. Elisabet då, tänker jag, är hemma. Zacharias säger i templet, jag kanske har en föråldrad kvinnosyn, jag vet inte. Men jag tänker att hon var där hemma och skötte sysslorna. Och sen så kommer Zacharias hem och han kan inte prata. Han är stum. Och då tänker några av er här i publiken, vad underbart det vore då. Och några tänker så här, ja men så är det ju hela tiden. Han säger ju aldrig någonting. Men jag tänker så här, här kommer Zacharias hem då och ska försöka förmedla till Elisabet att han har haft en uppenbarelse i templet. En ängel har kommit och sagt att de ska få barn. Jag undrar liksom, hur kommunicerade han det här? Och jag ska inte ta min fantasi vidare, men liksom Det var en utmaning. Men hon blir ju med barn. Och jag skulle också kunna tänka mig så här, att med den längtan och väntan och det här bönesvaret som kom, och hon märker att jag är med barn, hon skulle nog vilja basunera ut detta. Att nu har Gud hört min bön. Men vad gör Elisabet? Elisabet drar sig tillbaka i stillhet. Hon går till slut och söker upp Maria, och där delar hon vad som har hänt med henne. Och jag tänker så här, ibland kan det också vara så att det som Gud gör i våra liv får vi bevara i våra hjärtan ett tag. Det är inte allting som behöver basuneras ut, utan Gud gör saker i vårt liv och det kommer att visa sig. För hon kunde ju inte dölja sin graviditet hur länge som helst. Det visar ju sig till slut att hon var med barn. Och jag tänker en del bönesvar. Bevara det i ditt hjärta. Men låt frukten utav ditt liv, alltså låt det få visa sig till slut att det har hänt saker i ditt liv som bara har med Gud att göra. Låt det tala för sig själv. Sen har vi ju Maria. En vanlig enkel tjej bland vanliga människor i en vanlig by på landsbygden, tänker jag. Men så händer det ovanliga saker. Men hon reagerar ändå ganska vanligt. Hon, liksom det första änglarna brukar få säga när de möter någon är ju: var inte rädd. Och jag tänker att det där är ju bra öppningsreplik när liksom någon bara dimper ner ifrån ingenstans liksom. För jag tänker att även jag skulle bli ganska rädd om jag ställs inför ett sånt besök. Men hennes hurfråga efter att Gabriel har sagt att du kommer bli med barn handlar inte om hur ska jag begripa det här. Utan hennes hurfråga var ju, handlade mer hur ska det här gå till. Alltså, vad är min roll i detta? Vad vill du att jag gör? Och hon begrep nog inte, för att hon säger till slut: ja, men må det ske med mig som du har sagt. Jag fattar inte hur det här kommer gå till, men låt det hända. Du vet ju bättre, du vet mer. Och jag tänker det där också en ganska nyttig inställning i våra liv. Att vi behöver inte begripa, men vi kan ge Gud tillåtelsen att låta det ske, det som behöver ske. Vi har ibland i våra böner, när vi ber för människor, så har vi sagt så här: Gud, du vet vad den här människan behöver vara med om. Vi vet inte vad vi ska be, men vi vet att Gud vet ju det. Och då så ber vi det: men Gud, låt det ske, det som behöver ske. Och så händer det saker. Och sen har vi ju stackars Josef, kan jag känna. Som någonstans upptäcker liksom att hans tjej, hans som fästmö, verkar vara gravid, och hur ska han förhålla sig till det här, och han vet liksom att han har inte med det att göra, och liksom hur ska han tänka. Och han får ju också ett änglabesök. Och han väljer då att lyssna till ängeln och göra så som ängeln uppmanar honom att göra. Han verkar ju föra en ganska undanskymd roll, för vi får ju inte veta så väldigt mycket om Josef. Men vi vet att han tog ansvar. Han såg till att Maria fick den hjälp hon behövde. Hon kunde föda fram sonen Jesus. Han tog med henne till Egypten när det var dags liksom att fly undan Herodes och så vidare. Sen vet vi inte så mycket om honom. Men han har spelat en väldigt viktig roll. Och jag tänker att i våra församlingar, i Guds rike, så finns det ganska många Josefs själar som är viktiga för Guds rike. De för inte så mycket väsen omkring sig, men som är så oerhört viktiga i Guds rike. De märks inte, de syns inte på estraden. Men om de inte skulle finnas, så skulle det märkas oerhört mycket. utan Josef, vad skulle Maria kunna göra? Vad skulle ha hänt? Vad skulle ha hänt med frälsningshistorien utan honom? De här två paren var ju bärare utav någonting. Det var som ett havandeskap liksom. Och jag vet, jag har varit med om två förlossningar, våra två barn. Och jag vet ju liksom att det där verkar vara väldigt jobbigt för min fru, som det var. Men jag vet ju också det ögonblick när smärtan, det svåra och lidandet på något sätt byts ut i glädje. Och det där är ju inom loppet utan några få sekunder. Så svänger ju hela alltet på något sätt. Det innebär inte att lidandet och smärtan är borta. Men det är något annat som fyller liksom kvinnan som har fött och vi andra som står jämte. Och så blir det en enorm glädje. Och jag tänker att Guds ingripande i våra liv har ofta de två dimensionerna med sig. Alltså ett ingripande utav Gud in i våra liv kan medföra ganska mycket smärta. Det är saker och ting som behöver rättas till. Det är saker och ting som behöver tas bort. Det är saker och ting som behöver tillföras. Och det där kan medföra smärta. Men det leder fram till något så mycket, mycket bättre. Det kommer något bättre ut ur den smärtan. När tiden var inne så sände Gud sin son född av en kvinna. När tiden var inne skulle Johannes födas. Och jag tänker det som vi väntar på. När tiden är inne så kommer vi att märka Guds ingripande i vårt liv. Något bättre kommer ur kanske den smärta och den svårighet som vi upplever just nu. Om man tar en operation till exempel så innebär det ofta ganska mycket smärta. Men det leder till något bättre. Ofta tänker vi att lidande, svårigheter, motstånd, kamp, att det är liksom frånvaron utav Gud i våra liv. Men kan det vara så att just att det finns innebär att Gud är närvarande i våra liv? Han håller på med saker i våra liv. Han låter oss gå igenom vissa saker för att forma oss och vi får komma ut på andra sidan till något mycket bättre. Sorg är ju någonting som jag tror att många av oss vet vad det handlar om. Men jag har fått lära mig av min fru att sorg, det är liksom kärlekens pris. Därför att du har älskat eller därför att du älskar. När du mister det där som du älskar så upplever du sorg. Det innebär att vi upplever godhet. Vi upplever kärlek parallellt med sorgen. Jesus, han vet ju vad det här med lidande innebär. Och jag tänkte det när vi sjöng O helga natt här. Alltså den i sig är ju en predikan nog egentligen att säga amen efter den sången. Men talar om hans lidande, varför han kom, vad det ledde till. Och vi vet ju att hela berättelsen om Jesus är ju den här berättelsen som får sitt crescendo på korset. Liksom lidandets ultimata liksom, tillstånd på något sätt. För att sedan mynna ut i uppståndelsen och frälsningen för världen. Frälsningen för dig och mig. Och Jesus, han valde ju liksom lidandets väg för våran skull. Han föddes in i fattigdom. Han stämplades som en oäkting. Han var flykting i ett främmande land. Han blev oskyldigt dömd. Han blev slagen, torterad och piskad. Han fick det mest skamfyllda straff man någonsin kan få. Han blev till synd för din och min skull. För att vi skulle få uppleva frälsningen. Och hängandes på korset, vad säger Jesus där? Min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså han upplevde ju förkastelse, ensamhet. Alltså att vara avstängd ifrån relationer, att vara avstängd ifrån kärlek på något sätt. Han var övergiven. Så han vet ju vad smärta är för någonting. Han vet vad lidande är. Och det är som han säger, Gud, var tog du vägen någonstans? Och jag tänker att så där upplever vi det ibland i våra liv också. Och jag vet inte om du befinner dig där i ditt liv just nu. Där du funderar, Gud, finns du överhuvudtaget? Men tänk att jag får säga till dig att något bättre kommer. Jesus, han föddes. Det gick genom smärta, men han föddes. Befriaren, frälsaren är född. Vi väntar inte bara på den 25:e som födelsedagen, utan han är född. Frälsningen är verklig även idag. Och skulle det varit i Afrika det här, så skulle ni sagt halleluja nu. Amen. Visst är det fantastiskt att det är redan fullbordat. Jesaja, han skriver ju så här i Jesaja 53. Han var föraktad. Han var övergiven av alla. En plågad man. Van vid sjukdom. En som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad. Utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Det var våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad. Slagen av Gud. Förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Frälsningsvägen, den gick genom lidande. Och vi är inte lovade ett liv utan lidande. Men vi är lovade ett liv där han alltid är med. Vi har inte blivit lovade ett liv i medgång, men ett liv där han går med. Och det är ju fantastiskt att få leva med de perspektiven i sitt liv. Även om det kan vara mörkt, även om det kan vara svårt, även om det kan vara obegripligt det man går igenom, så får man ibland påminna sig om det finns löften som vi kan luta oss emot. Livet, det händer ju oss alla. Även om man är missionär, även om man är pastorer, även om man är något annat, så händer livet oss alla. Obegripliga saker som vi inte kan förstå varför det ska hända. Men vi får påminna oss om att något bättre är på gång. Frälsaren föds, han är född. Det gick genom smärta, men det byttes ut i glädje. Jesus, han är född och det finns hopp i det budskapet. Tänk att Bibeln lovar oss att det ska komma en tid då inga mer tårar ska finnas. Vi läser Uppenbarelseboken så här att han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen klagan, ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Det har vi att se fram emot. I väntan på något annat. I väntan på det bättre som ska komma. Så får vi sätta vårt hopp till det. Att något bättre kommer. Han gör allting nytt. Smaka på de här orden. Ingen mer smärta. Inget mer utanförskap. Ingen mer orättvisa. Ingen mer sjukdom. Ingen mer död. Inget mer lidande, ingen mer förkastelse, ingen mer mobbing, ingen mer ensamhet, ingen mer skam, ingen mer sorg, inga mer depressioner, inga mer tårfyllda nätter. möjligheter, ingen mer hopplöshet, inget mer mörker, inget mer utav det där som vi kan uppleva, så vad är så jobbigt i livet här nu. Något bättre kommer och det väntar vi på. Och jag önskar så att din längtan, din väntan, att den fick kopplas ihop med Jesus. Att det som du längtar efter i ditt liv får ha med Jesus att göra. Tänk om 2022 skulle bli det året då du sätter dina nyårslöften kopplade till Jesus. Att det får kopplas in till det hoppet, det livet och det som han har att erbjuda. Något bättre kommer. Men vi är ju inte där än. Och vad gör vi under tiden som vi väntar? Jo, under tiden som vi väntar så har vi inte alla svaren på lidandet och svårigheter. Vi har dem inte. Men under tiden som vi väntar på något bättre så kan vi be för varandra. Vi kan stötta varandra. Vi kan uppmuntra varandra. Vi kan påminna varandra om Guds löften. Vi kan bära varandras bördor under tiden. Vi lever vårt liv tillsammans under tiden som vi väntar på det här fullkomliga som ska komma. Men så kan det ju vara så att vi väntar på någonting i våra liv. Vi bärar utav någonting. Du kanske bärar utav en kallelse. Du kanske bärar utav en dröm, en vision, någonting som du önskar skulle gå i uppfyllelse. Du väntar på att det här ska hända i ditt liv. Zacharias och Elisabet, de väntade. Josef och Maria väntade. De var bärare utav något större. Och jag tror att som församling är vi också bärare utav något större än det som vi ser just nu. Vi väntar och vi längtar efter det som ska komma, därför vi bär på någonting större. Något bättre är på gång. Men det kan också vara så att vi behöver släppa loss den där lovsången i våra liv. När Maria förstod eller började ana vad som var på gång, när Elisabet sa till henne att barnet spratt till i min mage när jag hörde din röst. Ja, men då förstod hon, det här är inte något vanligt. Och vad gör Maria? Jo, hon börjar tillbe och lovsjunga Gud. När Zacharias fick möjligheten att prata igen, vad gör han? Jo, han tillber och lovsjunger Gud. Och jag tänker, ibland så behöver vi bara lovprisa, lovsjunga. Inte bara för att det ska låta bra, men för att det ska synas inför Gud att vi är beroende av dig. Vi hoppas på dig. Vi räknar med dig. Vi begriper inte, men du har lovat ditt ord. Därför lovsjunger vi, därför prisar vi, för den du är. Och när lovsången får liksom frigöras i våra liv. Och återigen, det handlar inte om att kunna sjunga sångerna och kunna hålla tonen. Men när livet får bli en lovsång. När hjärtarna, alla hjärtan får liksom stämma in i den här lovsången. Hjärtat, alltså i form av tankar, vilja, beslut i våra liv. När vi lever våra liv för Jesus, riktade mot honom, längtar efter honom, väntar på honom. Då blir våra liv en lovsång till honom. Och det frigör någonting. Det frigör Guds kraft i våra liv. Så släpp lös det du bär på. För du bär på en lovsång. Du bär på någonting i ditt liv. För du har tagit emot Guds ande i ditt liv. Och Guds ande är alltid vänd mot Gud och lovsjunger Gud. Du bärar utav någonting större. Låt det under den här julhelgen få födas i ditt liv. Låt inte bara födas ett Jesusbarn någonstans i en berättelse. Utan låt det få förlösas någonting i ditt liv. Och det får bli verkligt. Det får synas, det får märkas. Och låt ditt liv få bli en lovsång till honom. Något bättre är på gång. Jesus, han föddes in efter den långa, långa tystnaden. Och sen har vi historien, mer än 2000 år, om hur Guds rike har dragit fram över världen och hur den fortsätter att dra fram. Och till slut hamnar det Guds rike här i Trollhättan och det får fortsätta sprida sig runt om i bygden och bland människors liv. Och ljuset får gå upp där det behövs och vi får vara med och lovsjunga och lovprisa Gud. Tänk när varje hjärta stämmer in i den lovsången. Tänk när våra hjärtan blir samstämmiga med Guds hjärta och lovsången får liksom gå upp inför Guds tron och vi får leva i den lovsången trots att livet händer oss. Trots att det är kämpigt, trots att det är svårt, trots att det är motgångar som vi inte kan begripa. Men låt oss få säga som Maria sa, Gud, låt det ske med mig som du har sagt. Jag begriper inte, men du verkar veta bättre. Teamet kan komma upp här så ska vi gå in för landning. Jag vet inte vad du längtar efter den här julhelgen. Men jag skulle önska så att din längtan kopplades till Jesus. Jag skulle önska så att din förväntan hade med honom att göra. Jag skulle önska så att liksom Jesus fick återigen födas in i ditt liv och att det fick bli märkbart i ditt liv. Att det skulle få förlösas en lovsång i ditt liv som är med och sprider Guds värme, Guds ljus, Guds kärlek ut över vår jord. Låt ditt hjärta få bli en del i den lovsången. Amen.